Romarbrevet är ju som en enda lång allt kedja. Ja, som Himalaya-massivet. Där Romarbrevets 8:e kapitel sträcker sig upp till Mount Everest höjder. Det tjusigaste och mest innehållsrika av alla dessa fantastiska kapitel som Romarbrevet utgör. En liten översikt av Romarbrevet finns sammansatt på två sidor. Ett ark som ligger ute på kyrktorget och väntar på dig. Att du kan ha den informationen liksom i bakhuvudet när vi fortsätter vår serie genom det här märkliga brevet. Jag står inför en så stor uppgift att jag nästan nu hjälp mig. Inte bara till Gud utan kanske när det bränner till i ditt hjärta av det jag kommer att säga. Kanske du ska dela med dig. Har Gud adoptivbarn? Jag såg en tv-dokumentär för en tid sedan som gjorde mig väldigt ont. Det handlar om några barn i 10-12 års åldern någonstans i Afrika som på grund av att båda föräldrarna hade dött nu tvingades ta hand om sina små syskon som inte alls alla kunde gå en gång. Och där försökte de bära dem och där försökte de fixa mat åt de här små stackarna. Föräldrarna hade dött i, förmodar jag, HIV eller AIDS. Bara i Etiopien finns det idag 4 miljoner föräldralösa barn. För hela Afrika är siffran 34 miljoner. Av vilka 15 miljoner beror på just den här sjukdomen jag nämnde. I Asien finns 65 miljoner föräldralösa barn. I hela världen omkring 107 miljoner föräldralösa barn. Det vill säga utan båda föräldrarna. Hur kan världen få se ut på det sättet? Hur kan Gud tillåta att det ser ut på det sättet? Vad säger Bibeln om det här problemet? Det finns ingen direkt förklaring i Bibeln till fenomenet föräldralösa barn. Mer än det finns en förklaring till fenomenet änkor eller flyktingar. Som också världen är full utav. Om föräldralöshet ska utplånas så kräver det att alla krig upphör. Det kräver att sjukdomar upphör. Ja, det kräver till och med att döden upphör. Och där är vi ju inte idag. Det anmärkningsvärda är dock när jag läste om det här mer i Bibeln och fann att Bibeln ägnar väldigt stort utrymme och uppmärksamhet åt de föräldralösa barnens villkor. 41 gånger nämns föräldralösa barn i Bibeln. Och att de här föräldralösa barnen kallas just faderlösa oftast har ingenting med könsmässiga värderingar att göra. Det var ju så att var man utan far, då var man utan trygghet och försörjning i familjen. Även om mamman fortfarande levde. Och också hon i en svår situation. Därför beklagades ofta också änkorna tillsammans med de föräldralösa. Eller de faderlösa. Och man finner när man läser de här texterna att Gud med stor passion ställde sig på änkornas och de faderlösas sida. I Mose lag redan så stod det så här. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Om du behandlar någon av dem illa så ropar de till mig och då ska jag lyssna och ta mig an deras sak och höra deras klagorop. Och Gud var mån om deras försörjning. Om du glömmer, det här tycker jag är uppmuntrande för mig som är så glömsk om jag hade levt på den tiden. Om du glömmer en kärve kvar på åkern när du har skördat in alla dina kärvar. Då får du inte åka tillbaka och hämta den kärve som du har glömt. Den ska lämnas kvar, den är inte längre din. Den tillhör invandraren, faderlösa och änkan. Så Gud stiftade lagar med vår glömska i gott minne så att säga. Han planerade att vi skulle vara glömska och få goda resultat av det. Det är ju trösterigt. Samma lag gällde vad gäller druvskörden och vad gäller skörden av oliver. Man fick inte gå tillbaka och göra en efterskörd. Utan allt som fanns kvar i druvornas, i druvväxterna och i oliverträden, det skulle tillhöra den här kategorin olycksdrabbade människor. Om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa eller änkan, då ska jag bo bland er. Då ska jag trivas bland er. Gud kallar sig med förkärlek för de faderlösas fader och för de faderlösas hjälpare. Att Gud kallas fader har framförallt att göra med just det här att det var ju mannen i familjen som stod för familjens trygghet och försörjning. Gud som person är höjd över könet, så det finns ingen värdering i den bemärkelsen här heller. När världen nu inte ser ut som vi kanske ville att den skulle se ut, så beskriver Bibeln för oss en Gud som dock är barmhärtig mot de faderlösa och vill att vi ska likna honom i det barmhärtighetsavseendet. Och han vill få oss att inte bortse från den nöd som det innebär att barn far illa i vår värld idag. Istället manar han oss till aktiv barmhärtighet för de faderlösa. Det står i Jakobs brev att söka upp de faderlösa och änkor i deras nöd och att hålla sig själv obesmittad av världen. Det är en fromhet som är ren och fläckfri inför Gud och Fader. Det är någonting vackert, det är någonting rent i en sån tjänst. Och den kristna missionen, var helst den har etablerat sig, kännetecknas av att ha byggt tusen och åter tusen barnhem över hela världen, på alla kontinenter. Ett sätt att också angripa det föräldralösas situation, det är att för föräldrar som har möjligheter till adoptera barn. Det vill säga att föräldrar tar sig an ett barn som man själva inte har fött in i den här världen. Men gör det här barnet så att säga till sitt eget barn. Med alla de juridiska rättigheter och privilegier som det innebär. Har du tänkt på att just adoptionsförfarandet har en så stor plats i frälsningshistorien? Gamla testamentets kanske största personlighet, Mose, var ju faktiskt ett hittebarn. Som låg där i vassen i den här papyruskorgen som föräldrarna hade tillrett och skjutit ut honom i hopp att rädda honom ifrån faraos dödsdom över alla de hebreiska gossebarnen. Och så kommer faraos dotter ner till Nilen för att få sitt bad och hör denna lilla baby skrika där i sin lilla korg och öppna locket och ser honom. Och moderskänslor uppstår, hon tar honom till sig fast hon vet han är ett av de hebreiska barnen som hon egentligen borde ha drängt i lydnad för sin far. Men hon tar honom hem till hovet och hon ber att få adoptera honom. Och så växer han upp i det egyptiska hovet och förbereds för det stora uppdraget som Gud hade i beredskap för honom. Mose var ett adoptivbarn, så planerat av Gud. Läser du vidare så hände sig i Esters tid, du vet denna kvinna som levde där borta i Persien när folket var bortfört i fångenskap och som blev adopterad. Hennes föräldrar var döda av en som hette Mordekai. Och de här två samarbetade så det blev en räddning för hela det judiska folket vid den tiden. Vi skulle kunna fortsätta. En mycket vacker illustration är när kung David adopterar Mefiboset, Jonathans son, till sin egen son. Men frälsningshistoriens mest spektakulära adoption måste väl ändå vara den som snickaren Josef iklädde sig när han iklädde sig faderliga förpliktelser för en son som han egentligen själv inte var far till, nämligen Jesus, Marias son. Jesus, Guds son, var delvis ett adoptivbarn. Har du tänkt på det? Och när han kommer in på den offentliga scenen så säger han: Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Har kommit för att hitta de där hittebarnen som inte har någon far eller mor. Vi var nämligen bortkomna från vår rätte ägare. Vi var som föräldralösa barn, jag som hittebarn, utslängda i universum. Och han har kommit till oss för att leta reda på oss och rädda oss ur vår belägenhet och ge oss ett hem. där han själv iklädde sig faderskapet. Och det är därför ingen tillfällighet att själva frälsningen beskrivs i termer av en adoption. Paulus använder Romarbrevet 8 i det kapitlet, använder han just den bilden som hämtades från det romerska grekiska samhället. Och det gällde då följande. Om du hade ett föräldralöst par som nu kanske till och med började närma sig sin ålderdom och de kunde själva inte få barn uppenbarligen, men de måste ju försäkra sig om en arvinge. Och då kunde de adoptera ett barn som ibland kunde vara barn till en slav i hushållet. Men då innebar det att detta barn klipptes från alla sina gamla släktband. Alla eventuella skulder betalades, avskrevs. De gamla släktbanden fanns liksom inte längre kvar. De fick en ny far, en ny mor, ett nytt hem, ett nytt namn, en ny framtid. Ja, ett framtida arv som väntade. Alltså en helt ny ställning, eller en helt ny början på livet skulle man kunna säga. Det är så Gud har handlat med dig och mig. Adoptionen är ju en fullständigt frivillig händelse. Det är alltså adoptionsföräldrarna i det fallet själva bestämmer sig för att ta det här initiativet. Det tilltänkta adoptivbarnet har ju liksom inget initiativ med i spelet. Kan liksom bara sitta och invänta en eventuell barmhärtighetsgärning från någon vuxen som vill ta hand om mig. Och Gud valde alltså av fri vilja att adoptera oss. Det är Guds gränslösa nåd det handlar om. Det var inte att han tittade sig omkring och såg vad finns de barn som kan kvalificera sig för mitt faderskap. Nej, det här är ofta en lång, för de som beslutar sig för att adoptera, handlar ofta om en lång och tålamodsprövande process. Och som också kan kosta mycket pengar. Men initiativet kommer alltid från föräldrarna. Och de får vänta. Och de får vänta innan alla papper är klara. Jag känner till ett par som höll på så här i flera år. Och väntade innan byråkratins kvarnar hade malt färdigt. Och det äntligen var dags för dem att bege sig till det aktuella landet. Och hämta hem den här skatten som de kom hem med. Så fyllda av glädje. Deras älskade barn för resten av livet. Tänk att Gud med förkärlek använde den bilden om sig själv när han tog hand om dig och mig. Genom adoptionen har Gud inte bara gjort oss till sina rättmätiga döttrar och söner. Han har också gjort sig själv till far. Iklätt sig alla faderliga förpliktelser. Det rikaste och det kanske mest uttömmande svaret på frågan, vad är det att vara en kristen? Det är att säga att ha Gud till sin far. Men är inte Gud allas far? Jo, men då endast i bemärkelsen att han är ursprunget till allt liv och upphovet till allt som finns. Han är fader till allt i den bemärkelsen. Men alla människor står inte automatiskt i ett dotterson, i ett dotterfarförhållande eller sonfarförhållande till Gud. I vår naturliga tillstånd så var vi faktiskt främlingar för Gud, säger evangeliet. Och behövde hittas någonstans. Vi var till och med fiender från Gud som ville gå våra egna vägar. Men genom Kristi försoning har vägen till vänskap med Gud öppnats. Inte bara vänskap utan också barnaskap. Därför heter det om Jesu människoblivande. Han kom till sitt eget, sin egen värld. Men tyvärr, hans egna ville i långa stycken, som vi vet, inte ta emot honom. Men, står det i en bisats, åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla dem som tror på hans namn. Han gav myndighet, rätt åt dem att bli Guds barn. Vad vi har fått är någon slags, inte bara juridisk legitimitet. Vi har fått Guds egen bekräftelse på att vi tillhör honom. Att vi är söner och döttrar till honom. Över stolt. Du ska veta att i ingen annan religion ges människan rätten att kalla sig gudom, att kalla gudomen sin personliga far. Det finns många religioner i världen, men just det förhållandet är unikt för den kristna religionen, att vi kallar Gud vår far. Ja, i Gamla testamentet kallas Gud fader, men då kollektivt bara för hela nationen, inte för individen. Det var som var unikt med Jesu inkommande i världen. Han var nu människa och kallar som människa Gud för sin far och vill föra in oss i samma dotter-far-förhållande, son-far-förhållande i vilket han stod. Någonting nytt kom i Kristi erbjudande. Vi kunde tycka kanske att syndaförlåtelsen vore stor nog. Jag menar att Gud, när vi bad om förlåtelse, mötte vår bön och förlät oss allt och gjorde oss rena och oskyldiga i sina egna ögon. Det vore väl stort nog. Men att han dessutom ville tillägna oss och tillräkna oss rättfärdiggörelse, det går ju ett steg ännu längre. Att vi faktiskt har fått en rättfärdig ställning inför Gud. Det vill säga, vi har fått Kristi rättfärdighet oss inklädda. Det är ju ännu större. Men adoptionen tror jag står alla rekord. Adoptionen är om möjligt en större välsignelse. För rättfärdiggörelseprocessen, det är någonting som Gud handskas med oss. Det är en domstolsangelägenhet. När det gäller rättfärdiggörelsen så handlar Gud med oss utifrån sin position som domare och förklarar oss rättfärdiga. Det är en juridisk aktivitet, ett domstolsförfarande. Men adoptionen innebär att Gud handlar med oss utifrån en familjeangelägenhet. Han handlar med oss som en far. Och han säger till dig, lyssna. Härmed vill jag göra dig till min dotter eller till min son. Och härefter ska du kalla mig far. Har du förstått? Välkommen in i familjen. Det är en familjeangelägenhet. Och det handlar om närhet, det handlar om värme, det handlar om tillgivenhet och generositet. Det låter som en saga. Att universums skapare skulle adoptera föräldralösa, värnlösa barn som dig och mig. Men det handlar om Guds gränslösa nåd som har gjort just det. Se vilken kärlek fadern har bevisat oss, utropar aposteln Johannes. Därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Adoptionen är en välsignelse som består. Den är ämnad att vara permanent, eller hur? I dagens samhälle så upplever vi tyvärr många familjer som upplöses och splittras av olika skäl. Men Guds familj ska aldrig splittras. Den ska alltid vara intakt. Det finns barn i den här världen som inte ens vet vilka deras föräldrar är. Inte vem pappan är. Har aldrig mött honom, inte ens hört talas om honom, kanske inte vet hans namn. Men Guds namn ska vara känd för den han har adopterat. Gud ska stå fast vid sitt faderskap. Det upphör aldrig. Jag hade en god far genom livet och är tacksam för det. Men min far är död sedan ett antal år tillbaka. Han är inte längre min far. Men min himmelske fader dör aldrig. Vi är inte adopterade på prov heller. För att Gud efter en tid liksom ska granska våra liv och avgöra om vi har skött oss tillräckligt bra för att adoptionen eventuellt ska förlängas en tid till. Nej, adoptionen är permanent. Och Gud vill att vi ska vara förvissade om det. Därför har Gud som en garanti på adoptionens permanenta kvalitet skänkt oss barnaskapets ande i vilken vi ropar ifrån vårt innersta Abba, fader, ja till och med pappa. För det arameiska ordet pappa, det är en väldigt förtrolig term på pappa, på far det. Som man ropar för att påkalla sin pappas uppmärksamhet. Pappa, pappa, när det lilla barnet kommer in rusande. Vi får använda den förtroliga termen på han som är himmelens och jordens skapare. I det grekisk-romerska samhället fanns ju inte den massa byråkrati, pappersbyråkrati som nu finns för att legitimera och styrka ett adoptionsskapsgiltighet. Men istället var det så här att man skulle under adoptionsakten ha 7 vittnen närvarande. Inte mindre än 7 vittnen för att förhindra att någon senare skulle kunna ifrågasätta adoptionens legitimitet. Det kunde ju hända att barn som senare kom att födas i samma familj efter föräldrarnas död inte skulle vilja dela arvet med det adoptivbarnet, den där oäktingen som man kanske inte riktigt gillade. Men då gick inte det, förstår du. Det är för att adoptionen var gällande och det fanns ännu levande vittnen som kunde träda fram och säga vi var med när adoptionen förverkligades och den är fullständigt giltig och det finns ingenting att beklaga i det avseendet, utan vi är tillsatta för att bevaka att adoptionens rättighet upprätthålls. Som Guds barn så har vi inte bara 7 mänskliga vittnen som bestyrker vårt barnaskap. Vi har någonting mycket mer. Vi har barnaskapets ande. Vi har den helige ande som Gud har gett oss som en bekräftelse på att vi tillhör honom. Att vi är Guds söner. Att vi är Guds döttrar. Att vara kristen handlar inte bara om ett intellektuellt bifall till evangeliets sanningar. Det handlar om det också, men det handlar också om hjärtats värme över denna underbara sanning. Gud är min far. Halleluja. Är det inte så att adopterade barn, möjligen om de vet om sin adoption, kan behöva en särskild förvissning om sina föräldrars kärlek och att de verkligen tillhör familjen och inte kommer att slängas ut en dag. Därför har Gud gett oss andens vittnesbörd så att det står Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Du kan mycket väl vara kristen utan att känna det så påtagligt jämt. Men nog är det väl så att vi ibland behöver någon slags inre, värmande bekräftelse. Tänk dig en far som är ute och går med sin dotter. Och de går där bredvid varandra. Men så plötsligt händer det att han tar upp sin lilla dotter i famnen och kramar om henne och säger, vad jag är glad över att du är min dotter. Och så släpper han ner henne på marken. Och hon har fått en upplevelse som säger henne att hon både vet och känner, jag är pappas dotter och han är min far. Gud är inte längre långt borta som vi behöver känna fruktan för. Gud vill tala till oss som en far. Nu vet jag att faders upplevelsen kan vara olika för oss när jag tänker på relationen till våra jordiska fäder. De är aldrig perfekta. Men och skulle vi ha en mor istället som bild på Gud så vore inte heller det fullständigt kanske. Så här är fadersbilden av vissa skäl använd genom Bibeln. För det var där som familjens trygghet ändå var liksom symboliserad. Gud både vet och känner dig väldigt väl som sitt barn. Andens vittnesbörd skapar glädje, eller hur? Hos den här lilla flickan som pappan just hade kramat. Andens vittnesbörd inom oss fyller oss också med kärlek till dem som sitter bredvid dig i bänken. För de är också adopterade av Gud. Du är också ett adoptivbarn. Ja, det är jag också. Ja, titta på varandra. Och många adoptivbarn han har här idag. Utöver hela världen. Gud har bara adoptivbarn. Han har bara sådana. Förutom sin egen son Jesus Kristus som är en del av gudomen förstås. Den här insikten inger också större frimodighet i bönen. Jag får faktiskt se mig som hoppande upp i Guds knä, lutande mig mot hans bröst och säga: min far, jag skulle så gärna vilja. Och så får du utgjuta ditt bekymmer. Men det här fyller mig också med stolthet. Jag skulle egentligen kunna gå upp till stjärnobservatoriet i Slottsskogen, dit jag rekommenderade att gå, för att få en närbild, så att säga, på Vintergatan och rymdens förtjusande sevärdheter. Kanske jag skulle komma in där när man just står och förundras över Andromeda-galaxens fantastiska utbredning, och den är så vacker, men den ligger ungefär 3 miljoner ljusår ut i rymden. Då skulle jag kunna gå fram till de här astronomerna och säga: han som har spänt ut det här väldiga, oräkneliga miljarderna av stjärnor och galaxer över himlavalvet, jag känner honom. Han är min far. Eller jag skulle kunna, och den skulle förstås inte misstänksam på mig och skaka på huvudet, men det skulle ändå vara sant. Jag skulle också kunna gå en solig söndag eftermiddag till botaniska trädgården, där man går, flanerar omkring och är hänförda över den fantastiska blomsterprakten som nu brutit fram igen. Och så skulle jag kunna säga till dem: vänta ett tag, han som har sammansatt hela det här, den här färgkavalkaden av blomster, jag känner honom. Ja, så känner du trädgårdsmästaren? Nej, han som har skapat allt det, han är min far. Eller till publiken som strömmar ut från konserthuset ut på Götaplatsen, helt upprymda över att just ha avlyssnat en fantastisk föreställning av Göteborgs symfonikerna som har framfört Beethovens 9:e symfoni. Jag skulle kunna säga: stopp ett tag. Han som gav Beethoven denna fantastiska begåvning att vara kompositör, jag känner honom. Han är min far. Ja, de skulle också titta konstigt på mig. Men det fortsätter att vara sant. Denna svindlande tanke, är han min far, som ligger bakom livet i hela universum, materia och det osynliga. Den osynliga materien, universums alla lagar. Visst blir vi missförstådda när vi säger så. Men det var Jesus som sa: min Han ville liksom att det intima förhållande som han hade till fadern, den innerliga gemenskapen, skulle vi också, skulle liksom överföras till oss. Vad är det att vara en kristen? Det är att ha Gud till far. Det är det. Och Jesus drog sig ofta undan till öde trakter för att få vara ensam med fadern i bön. Han älskade gemenskapen med fadern. Och han sa: allt har fadern överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Och de som sonen uppenbarar fadern för. Och det är det han vill göra. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Varför det då? Jo, till fadern älskar er. Eftersom ni har älskat mig. Och tror att jag har utgått från fadern. Vi är älskade av fadern. Han lärde oss att bedja just den bönen: vår fader som är i himlen. Och så ska vi avsluta med att den sista poängen här. Guds nåd stannar inte vid själva adoptionsakten. När Gud har adopterat oss, så har han också avsett att vi ska vara arvingar. Det har med framtiden att göra. Den han har utsett till arvinge har han gjort inte på grund av egen förtjänst, utan endast på grund av att vi är hans söner och döttrar. Men Gud har någonting mycket större i beredskap än vanliga jordiska arv. Du vet, när Claudius, den romerske kejsaren, insåg att han skulle bli barnlös, så adopterade han Nero vid vuxen ålder. Nero till sin efterträdare. Och när Claudius dog på 50-talet efter Kristus, så ärvde Nero hela Romariket. Utan att ha gjort någonting för det. Men Gud har någonting mycket mer i beredskap för sina barn. Jesus sa, frukta inte du lilla jord. Du ser inte så märkvärdig ut kanske. Ty er far har beslutat att ge er riket. Vad är det att vara kristen? Ja, det är att ha Gud till far och ha fått hela himmelriket till arv. Nero dog. 200 senare var hela romarriket bortblåst. Men Guds rike finns kvar och det finns för närvarande inom oss. Men hela skapelsen suckar och längtar efter den dag som snart ska komma, då Kristus kommer, då segern över förgängelsens bojor ska visa sig, då nya himlar och ny jord ska finnas färdiga att träda in och taga i besittning. Då Kristi seger ska vara total. Det handlar om den dag då vi tillsammans ska få ta del av arvet. För vi är Kristi medarvingar. Vad är det att vara kristen? Jo, det är att ha Gud till far och vara medarvinge till Jesus Kristus. Och då är ju arvet absolut säkert. För han har satt sig på maktens högra sida. Han har all makt i himmel och på jord. Han har makt att bevara oss. Och just nu håller han på och beder för dig, för du är hans dotter. Just nu håller han på och manar gott för dig, för du är hans son. Men, jag önskar jag kunde bara sluta där, men jag kan inte hoppa över vers 17 som är den sista. Men, det finns en liten villkorsast. Om vi delar hans lidanden för att också dela hans härlighet. Här inställer sig genast frågeställningen. Om det är sant att jag är Guds älskade barn, adoptivbarn, och han har faderlig omsorg om mig, varför tvingas jag då gå igenom så många prövningar och lidanden? Varför skyddar inte min fader mig bättre? Ja, det finns ett sorts lidande som är förknippat med att vara en Jesu lärjunge, som tillhör Guds familj i en fallen och trasig värld, som faktiskt sägs vara i den ondes våld och det Kristi herravälde fortfarande föraktas och det korset räknas som en dårskap. Det finns ett lidande förknippat med det i den värld som ännu inte heter nya himlar och ny jord. Det fick Jesus uppleva. Det fick apostlarna uppleva. Och Jesus sa, en tjänare inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er i olika avseenden. Och ändå är vi välskyddade, tycker vi. Vet du, statistiskt så lider var 50 minut en kristen död. En kristen död i världen idag, martyrdöd. Så hårt går man åt det kristna utöver världen i olika länder. Jag skulle kunna berätta mycket här, ser jag redan, men tiden har gått från Etiopiens tid också. Men då är det ju en värdig tröst, en väldigt tröst att veta att dessa lidande bara är en förberedelse för det stora arvet. Om ni delar hans lidande så ska ni också dela hans förhärligande. Vad inte ett öga har sett, det är för att det inte går att se med fysiska ögon. Vad inte fysiska ögon kan höra, som hör till den världen till. Det för inte går att höra med fysiska ögon, öron och öron. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Vad ingen mänsklig tanke kan tänka. Då ska Gud avtorka alla tårar. Döden ska inte mer finnas till. Det som förr var har då gått. Men Satan säger i ditt öra idag, hur skulle Gud kunna låta en son som dig få bli hans arvinge? Gud kan väl inte belöna människor som misslyckats och brutit löften som du har gjort? Ditt svar. Mitt arv är ingen belöning, utan en följd av att jag blivit adopterad in i Guds familj och därmed förenad med Kristus, han som aldrig har misshagat Gud. Och det är på hans förtjänst och bara på hans förtjänst som jag nu ska få dela arvet. Gud är min far, nämligen. Så, för att återknyta. Vi var alla som värnlösa hittebarn i ett tomt och kallt universum. Men skaparen själv steg ner till oss på stoftkornet jorden i Vintergatans utkanter. Han såg oss i vår utsatthet. Han förbarmade sig över oss, över mig. Han plockade upp mig ur gatstenen, ur rännstenen. Han tvättade mina sår. Han tvättade mina lortiga fötter. Han satte på mig nya kläder. Rättfärdighetens rena kläder. Han tog mig i handen och han sa: Roland, du är min son från den här stunden och allt framgent. Och han bjöd mig att kalla honom för far. Ja, till och med pappa. Och nu är vi inte längre ensamma hittebarn i universum, till synes tomt. Vi är Guds egna, rättmätiga söner och döttrar. Han som är de faderlösas fader och de moderlösas barn. Han har hittat mig. Har han hittat dig? Får jag fråga till sist. Tillhör du Guds familj? Skulle du vilja bli adopterad av Gud? Skulle du vilja ha Gud till far? Då måste du ta emot honom, genom vilken Gud räcker ut sin hand, som är Jesus, och säga: jag vill ta den handen. Jag vill ingå i adoptionen. Jag vill verkligen ha Gud, också jag, till min far. Låt oss bedja. Prisat var ditt härliga och heliga namn. Denna svindlande tanke som jag inte har fått att landa inom mig de här dagarna jag har förberett mig. Att få kalla universums skapare och uppehållare för pappa. Men jag beder att vi som är här idag skulle bli så upprymda av glädje över det. Att vi inte skulle kunna annat än säga tack, tack, tack. Tack, tack, tack. Åh, tack att jag får vara med. Tack att jag är ett barn. Du vet att jag är lite busigt. Att jag springer lite hit och dit ibland. Men jag är under dina ögons beskydd. Åh, vad du är god, min Gud. Vad du är god, min fader. Att du inte har gett upp på mig. Att adoptionen gäller. Att den är permanent. Att den inte är på prov. Prisat var ditt namn. Och nu beder vi som församling, särskilt om vi har söner och döttrar som fortfarande är hittebarn ibland oss. Som ännu inte har mötts av barmhärtigheten från den Gud som steg ned och sa: ta min hand så ska jag lyfta upp dig och göra det till min dotter. Göra det till min son. Jag ber att den människan just nu ska säga i sitt hjärta: ja, jag vill ta emot din utsträckta hand, min fader. Jag vill att du tar mig, min hand, och du får gärna lyfta upp mig i din famn och krama mig och försäkra mig om att jag är din för Jesus skull. Amen.